Brita-Kajsa granrotsbarn Henrik och Augusta, som hon fått tillsammans med sin tidigare man Gustav, har varit försvunna i snart 2 dagar. Det är en kall dag, sent i oktober, och hela byn letar tillsammans när bondesonen Jakob Baganäs hittar dem döda i skogen. De ligger invid en bäck vid Hemträsk sjön med huvudena nedtryckta i gyttjan. Det är 2 dagar sedan Henrik fyllde 8 år. Hans lilla syster Augusta är bara 4,5. Brita-Kajsa och hennes man Karl Granroth rusar förfärat fram till platsen när de hör att barnen har hittats. Brita-Kajsa brister ut i gråt och Karl konstaterar genast att barnen måste ha drunknat när de försökt ta sig ut på sjön. Bredvid dem ligger nämligen en flatbottnad eka kallad ökstock. Det är en fruktansvärd syn. 4-åriga Augusta bär en huvudduk som är hårt fastspänd över ansiktet. Barnens ansikten är gyttjiga, men skorna är helt rena. En detalj som är viktig att komma ihåg. Jag heter Ann-Katrin Granroth och du lyssnar på den andra delen av Morden i Pirilöv, en svenska Yle-podcast. På den här vinterns mest snörika dag har jag och Jan Envall bestämt oss för att försöka ta oss ut till bäcken i Pirilö, till platsen där man hittar barnen. Och genom att se platsen förstår jag att det här inte bara är en historia. Platsen finns där. Det som hände där har hänt på riktigt.
Så här var jag skulle i princip är det här sten så. Men på andra sidan bäcken då var jag nog förstå att det skulle vara.
Men var hittar man barnen? Var det ännu längre bort eller?
Nej, alltså jag var på det här stället. Ja, för här var ju mordplatsen ju samma som de. De hittade ju den på mordplatsen helt
enkelt. Ja, precis.
Det blev det ju förd någonstans.
Ja.
Och det fanns ju en ekstock, alltså en båt som de använt på det här hemträsket och som ju inte är köna mer utan det är ju en mosse eller sankmark där.
Men nu är det lite skrämmande att vara här. Alltså jag har ju nog visst att det här var ett mord i bäcken, men jag har ju inte visst exakt vad det är.
Ja.
Så nu känns det ju lite kusligt det här stället.
Plus minus 10 meter ifrån det här stället.
Ja.
Som att det är i sjökanten till det, man där drar upp båten. Och nu har vi bara kom kulla som var i skydd. Liksom det blir ju gär helt enkelt. Kommer man ifrån.
Nu är det bara jag och Jan som går här i den lite kusliga delen av skogen i Pirilö. Men i oktober 1859 är det fullt med folk från byn som har letat efter Henrik och Augusta. Ett svart moln dras över byn när barnen hittas döda. Det är en hemsk och mycket sorglig tid på hemmanet i Pirilö. Brita-Kajsa gråter och Karl är också tyngd av bekymmer. Dagen när det ska ringas för barnen säger han en mening som ska få betydelse längre fram. Han säger:
Men Kajsa Stina, varför gråter du? Du har ännu större sorg.
Brita-Kajsa förstår inte vad han menar. Hon är ju ändå barnens mamma. Vad kan vara värre än att förlora sina barn? Men efter ett tag börjar en tanke gro. Och den tanken ska få hjälp av en smutsig skjorta. Kort efter att barnen dött hittar Brita-Kajsa en av Karls skjortor. När hon ser hur den ser ut kanske blodet isar sig i hennes kropp. Ärmsluten är nämligen bruna, som av träskvatten. Hon visar skjortan för sin svärmor, sina svägerskor och för två pigor. De luktar på skjortan och tycker att den luktar gyttja. Det kan väl inte vara ett sammanträffande? Brita-Kajsa blir övertygad om att Karl har någonting att göra med barnens död och hon anklagar honom för mord. De bråkar så högt att grannarna hör det. Men Karl bedyrar sin oskuld. Han är säker på att någon annan måste ha gjort det. Att de stackars barnen har någon fiende där ute.
Hur skulle jag ha ett samvete till ta livet av barnen? Då jag inte ens har samvete till ta livet av en katt. Jag kan inte begripa vem som skulle vilja med på mitt hus. Så ont att barnen får lägga livet till. Hur kan någon ens tro att jag skulle kunna vara skyldig till barnens död?
Vid det här tillfället anses barnen fortfarande ha dött av drunkning. Men när kronolänsman Johan Faler låter obducera dem kommer man fram till att det inte alls är dödsorsaken. Så här skrivs det i en rapport till tidningen Åbo underrättelser den 6 december 1859.
Vid obduktion av tvenne barn befanns nacken avbruten på båda, varigenom den ohyggliga åsikten vann bekräftelse att det ej drunknat eller voro ens dränkta, utan mördade gräsligt och därefter nedstoppade i gyttjan. Detta faktum vid sidan av skeppsbrott, penningbrist, sjukdomar och hemsk vedalek gör det till ett hemskt och nedstämmande, mörkt höstliv.
Barnen har alltså brutit nacken. Eller rättare sagt, någon har brutit av dem nackarna. Obduktionsprotokollen finns fortfarande kvar. Och Jan Envall, som jobbar på Jakobstads museum, letar fram dem i arkivet.
Det här är alltså en läkar.
Rapport.
Obduktionsrapport.
Så det här har han suttit och skrivit då strax efter obduktionen, antar vi.
Den avlidna som är 4 år gammal. Och mera späd kroppsbyggnad. Ja, det är den 17 oktober, alltså förra veckor uppgjord, jämte sin broder Henrik blivit dödfunnen med huvudet med nedstoppad i den så kallade Hemsjöbäcken. Styrfadern misstänktes ha de misstänkade direkt i. Det här är ju en ren beskyllning.
Men vad var den här Fontell?
Han var ju läkaren här i stan. Fontellska gården, som är stadshund.
Så han har inte nått med någon.
Han är tidigt tillkallad som att obduce det här.
Precis, men han har inte nått liksom polisarbete med någonting att göra. Att han bara misstänker själv genast.
Ja, det är underligt att han skriver alls det här.
Både Brita-Kajsa och Karl misstänks genast för morden. Men varför? Jo, för att det finns motiv. Det visar sig att dagen före morden så har barnens förmyndare fått tillstånd att lägga upp deras del av hemmanet på auktion. Det ser alltså ut som att Karl och Brita-Kajsa kommer att förlora en stor del av sitt hem. Ett starkt motiv för att mörda barnen. Men ifall det nu är så att Karl och Brita-Kajsa mördat sina barn för att få tillgång till hemmanet, så har de gjort ett grovt misstag. För trots barnens död ska hemmanet nu säljas. Ifall Karl vill behålla sin del måste han klyva hemmanet mitt i tu. Men han har dåligt med pengar och stora skulder, så det har han inte råd med. Nu tvingas han och Brita-Kajsa istället sälja också sina delar. Det blir en auktion där precis allt säljs bort. Huset, djuren, till och med kaffepannorna. De förlorar allt. När jag kollar närmare på vem Karl är skyldig pengar dyker hans egna släktingar upp. Han har stora skulder till sin farbror som har flyttat bort från Pirilö och istället byggt hus närmare Jakobstad i Kivilös. Under auktionen budar Karl också på sina egna saker. Eftersom han och hans familj ju fortfarande behöver en del av dem för att kunna leva vidare. Han köper till exempel en ko och 3 bord. Ett av borden ska bli det bord som används under hans egen rättegång. Bordet finns fortfarande kvar och ska många år senare doneras till museet i Jakobstad. Jag och Jan går och tittar på bordet som för tillfället finns i den gamla prästgården i stan. Och ja, alla verkar veta vad det är för bord.
Vad är det här bordet?
Ja, det här som kommer med pannapöld.
Morhajapöld. Bra text.
Bord vid vilket pirrlokal rannsakades. Donerat av Gran Rotsgård Pirle. Så man kan tänka sig att han har liksom suttit vid det här bordet då, kanske Karl, eller åtminstone rört i det.
No, det är ju hans eget bord. Han har ju suttit och ätit vid det här år ut och år in säkert.
Det känns konstigt att stå här och röra i det bord där Karl har suttit. Det känns nästan som om jag själv är en liten del av bordet. Det är nästan lite heligt. Och ju mer jag får veta om Karl, som alltså bodde på samma gård där jag också har växt upp, som bär samma efternamn som jag, desto mer kluven blir jag. Jag vet inte riktigt hur jag ska känna inför honom. Och för att få klarhet måste jag gå vidare. Vi går tillbaka till år 1859. Efter auktionen ska Karl stå till svars för det han misstänks för. Mordet på sina 2 styvbarn. I samband med rättegången skriver en präst ut ett intyg som ska beskriva Karl som vid tillfälle är 38 år gammal och Brita-Kajsa som är 32. Så här skriver han.
Bonden Karl Henriksson Granroth från Pirille och hans hustru Brita Kajsa Johansdotter äga väl godkänd kristendomskunskap och hava utan hinder blivit delaktiga av den heliga nattvarden. Men äro är hur det icke blivit tilltalade och fällda för något brott, allmänt kända för liderliga varelser, betygar Elias Fredrik Alsenius, vice pastor.
Med liderlig syftar man oftast den här tiden på att de dricker stora mängder brännvin och inte riktigt sköter sig som gott folk. Vanligtvis hålls rättegångarna under färdigt inlagda ting, som till exempel ett vinterting. Men nu inser man att det här är för stort för det. Därför hålls de första dagarna under så kallat urtima ting som hålls på Karls hemgård i Pirilö. Vid ett av borden han ropat in på sin egen auktion. Rättegången börjar den 5 december 1859. Karls hustru, Brita-Kajsa, är en av de som får vittna först. I rättegångsprotokollet beskrivs hon vara en kvinna av vanlig växt, med ljuslätt hy, mera spets i näsa och ljusbrunt hår. Nu ska rätten ta reda på hur det kunde gå en hel dag utan att hon märkte att barnen var borta. Hon berättar att hon den 15 oktober runt 3-tiden rott iväg till Granholmstorp tillsammans med en av pigorna. Syftet med besöket är att prata om ett lån av 6 alnar lärft, alltså ett tyg, med dottern på torpet. Vid 5-6-tiden kommer hon hem igen och ser en massa barn leka på gården. Hon antar att Henrik och Augusta är med där någonstans och går därför genast och lägger sig. På den här tiden är man inte så noga med barnen. De får springa omkring lite hur som helst och det är dessutom pigorna som gör dem redo för natten, så Brita-Kajsa behöver inte ha något ansvar för dem om hon inte vill. Att gå och lägga sig redan klockan 6 låter ändå lite märkligt, tycker jag. Visst gick man och la sig tidigare på den tiden, men vid 6 hade inte ens ätit middag på gården. Så någonting är lite märkligt här. Och det kanske också domaren tycker. Även tjänstefolket kallas in för att vittna. Och pigan Anna-Lisa, som åkte med Brita-Kajsa ut till Granholmstorp, förhörs kanske extra noga. Det kommer fram att Brita-Kajsas vittnesmål stämmer. Men en sak har hon hållit för sig själv. Och det är att det dracks ganska mycket brännvin de här dagarna.
De hade ju druckit rom mycket därföre. De sov ju bort hela halva lördagen därföre. För de hade ju tydligen druckit mycket rom. Och sen får hon ju direkt, då hon vaknade, får hon ju dit i det torpet och skicka pigan efter. Då var det 1,3 liter rom till. Sen dagen direkt dagen efter.
Vilket förhållande hade man till brännvin på den här tiden? Var det någonting fult? Eller hur sågs det på spriten?
Det var inte fult, inte, utan det fanns ju i alla hus. Det fanns ju inte någon slags nykterhet på det viset som vi... Utan brännvinet fanns ju helt enkelt. Och det var ju, man skulle ta sin morgonsup. Det hörde ju till en sup lite här och en sup där. Men det här så var ju rent missbruk som de höll på med. Det. Så det här hade ju gått för långt. Och det är ju därför det kallas för liderliga varelser. Att de hade inte någon kontroll över det här någon mera. Så, och det sågs ju förstås inte som något... acceptabelt inte.
Både Karl och Brita-Kajsa dricker sig fulla på rom. Kanske är det därför som Brita-Kajsa går och lägger sig så tidigt. Pigan Anna-Lisa berättar att hon vid kvällsmaten funderat var barnen kan hålla hus, men att Karl då lugnat henne och sagt:
men nu lär de komma än. Vem vet vann de löper? Jag hörs ju barn på gården än.
Då hade alltså Karls egna söner, Johannes och Gustav, fortfarande lekt där ute. När Gustav och Johannes kommer in, men inte Henrik, antar hon att barnen sover över hos någon granne. Men det gör de inte. De ligger kalla och ensamma, nere i bäcken. Bara 450 meter ifrån sitt hem. 450 meter ifrån sin sovande mamma. Karl hörs förstås också i rättegången. Rätten antecknar att han är av vanlig längd och stark kroppsbyggnad, med ett ovalt och välbildat ansikte, mörka ögonbryn, mörkt hår, mera låg panna och små ögon. Under rättegången uppfattas Karl som ganska självsäker och stundvis kanske till och med arrogant. När man frågar honom om den smutsiga skjortan som Brita-Kajsa hittat, säger han att den missfärgats av en blå blus han burit samtidigt som skjortan. Tyvärr kan skjortan inte visas upp under rättegången eftersom den blivit tvättad. Idag skulle knappast ett sånt viktigt bevis försvinna, men då kanske man inte tänkte på samma sätt. Då behövdes väl alla skjortor man ägde, vare sig det var bevismaterial eller inte. Karl har förklaringar till det mesta, men erkänner att han efter förlusten av sin skuta börjat supa och att han i rusigt tillstånd inte så fridsam. Han har dåligt ölsinne som påverkat det husliga livet. Karl berättar att han den 15 oktober, alltså dagen när barnen försvinner, går till Gäddviks torp som ligger i närheten för att hämta en yxa han lånat ut. Men när han kommer dit säger torparen att han redan lämnat tillbaka yxan. När Karl kommer hem igen börjar han såga takved och det håller han på med hela kvällen. Men hans dag innehåller mer än så. Karls barn kallas nämligen också in för att vittna. Och de kan berätta lite mer. 14-åriga Gustav berättar att Karl bett honom gå till skeppsvarvet i närheten för att hämta spillvirke. Det här ska ha skett 3, samtidigt som Brita-Kajsa far iväg. En stund senare möter han sin pappa på en spång som leder till Gäddviks torp. Under mötet går Karl med händerna i kors och han tittar inte Gustav i ögonen. Dottern Sofia vittnar också. Hon är 8 år gammal, lika gammal som den mördade Henrik. Hon berättar att Karl ber henne och styrbrodern Henrik gå ut till skogen för att plocka lingon, men att det ändå inte blir av eftersom det är för kallt. När hennes bror Gustav springer iväg till skeppsvarvet blir hon och Henrik ensamma kvar med Karl. Då berättar Karl att det finns så kallade pumpor, en sorts vattenliljor i hemträske som ligger 100 meter från hemme. Sofia som är barfota fryser om fötterna och springer in till ett annat rum. Efter en stund kommer Henrik dit och berättar om pumporna och ber om att få låna ett par skor. Sofia antar att hon också ska få följa med, men när hon gör sig redo för att gå kommer Karl in och befaller henne med hård ton att vara tyst. Förläget går hon iväg till sin farmor. När rätten frågar hur Karl brukar behandla barnen säger hon att han oftare slog Henrik och Augusta än sina egna barn. Karl tas in igen och nu erkänner han att han bett barnen plocka lingon men nekar till att ha pratat om pumpor. Pumpor växer ju inte ens så här sent på hösten. Nu kan man ju fråga sig varför han vill att hans egen dotter ska bege sig ut i skogen om det nu är så att han bestämt sig för att mörda sin styvson Henrik. Mycket tyder ändå på att det är Karl som är skyldig. Men så länge han inte erkänner det kan det inte bli någon dom. Enligt lagen som gäller då, som är den svenska straffrättslagen från 1734, så behövs det 2 vittnen, eller 1 vittne och 1 erkännande. Om Karl bara nekat i allt genom hela rättegången så kan han gå fri. Domaren försöker gång på gång få honom att erkänna, men han blånekar. Rätten skickar till och med en präst till honom som ska få honom att erkänna, men det fungerar inte heller. Karls rykte blir sämre och sämre och snart verkar alla vara övertygade om att det är Karl som gjort det. Utom Karl själv.
Han hade ju då sina religiösa anhängare från början och var stor rik, hörde till bondadeln. Så han var ju säkert aktad bonde till först. Men jag kan nog tänka mig att hans rykte liksom, det blev sämre och sämre vart efter. Och då de här rättegångarna började, så då var det nog säkert ganska på noll allting. För det, folk börjar ju tro på de här ryktena och vittnesmålen, det var ju... Folk hörde ju förstås hur det gick till där och folk vittnade emot honom. Och folk trodde ju faktiskt att han var mördare, så det är allmänt. Men det var, till först vågade ju inte någon säga någonting, för de var ju rädda för honom. De märkte ju hur det kunde gå om de började säga någonting, att han kan liksom slå till.
Men sen händer någonting som får den här historien att vända. Vi är inne på 5 av rättegången under ett andra urtima ting den 20 januari 1860. Karl har alltså nu suttit häktad sedan den 5 december. instiger ett vittne som ska få den självsäkre Karl att blekna. Det är torpardottern Katarina Klippholm. Hon berättar att hon just den här dagen befann sig i Pirilös skogen för att plocka lingon. Hon befinner sig ungefär 2 bössskotts håll, alltså ett par 100 meter från bäckmynningen, när hon hör ett barns klagande läte som sen snabbt tystnar. Hon hör en barnröst som säger: "Vad tänker pappa göra med oss?" Och en hård mansröst som ger ett kort svar:
"Men var tyst!"
Blodet isar sig i Katarinas ådror, för hon känner genast igen rösten. Det är Karl. Hon får panik och börjar springa hem. Det är 5 kilometer dit, och när hon kommer hem är hon fortfarande så rädd att hon inte vågar berätta vad hon varit med om. Under Katarinas vittnesmål börjar Karl märkbart blekna, men bestrider allt och säger att han inte ens varit i närheten av bäcken. Jan Envall.
Det här Klippholmstorp är ju en ganska lång bit från Pirilo, så det, han beskyller ju henne för att tala allt möjligt sen, osanning och hennes rykte och allt möjligt. Och att varför hon skulle ha varit så där långt för att plocka lingon. Men hon har ju helt klart varit där, och hon kunde ju visa ut till och med var hon hade varit. Ja, no, hon är ett intressant vittne, den här Klippholmskan där. Och lingon fanns det ju helt klart där, för det spökar ju i samband med de här barnen att de skulle ut och plocka lingon, men det hade varit för kallt. Men den där Klippholmsflickan, så hon hade tydligen i alla fall varit och plocka nu.
Den 21 januari fortsätter rättegången, och åklagare Faler visar upp brev som Karl fått i häkte. Han har fått dem av sin mamma och sin hustru Brita Kajsa, och båda har religiöst innehåll. De flesta brev man skrev på den tiden var såna, eftersom Bibeln oftast var den enda bok man hade och därför fick stå modell för de egna skrivelserna. Jag har ju tidigare berättat att Brita-Kajsa öppet anklagat Karl för att ha mördat hennes barn. Men i brevet är hon fortfarande ganska kärleksfull. Så här avslutar hon sitt brev:
"I detta öde som du nu är uti, jag lämnar dig i Herrans hand. Han måste ställa saker rätt, för jag kan ingenting göra, om jag så hur och gärna ville. På dessa får jag sluta. Jag orkar ej mer skriva. Mitt hjärta, det är sårt. Mitt samvete är bedrövat. Varpå jag sluta må att göra brevet kort. Vi får väl talas vid. Jag glömmer dig ej bort. Din maka, Katarina Granroth."
Åklagaren lämnar också in ett intyg på att kapellanen Helander talat med Karl och uppmanat honom att erkänna. Katarinas mamma intygar att hennes dotter varit borta och plockat lingon den 15 oktober. Och Katarina hörs än en gång och drar än en gång samma historia. Men varför hade inte Katarina berättat om vad som hänt tidigare? Och varför försökte hon inte hjälpa barnen när de var i nöd? Det är kanske enklare att förstå när du får höra vilka rykten som cirkulerade kring Karl. Det påstods nämligen att han mördat förr. Att han faktiskt kommit undan med flera mord. De här ryktena ska nu också komma upp i rätten. Åklagaren tillkännager misstankar om att Karl ska ha förgiftat sin första fru Kajsa Stina vid jultiden 1854 och sin bror Gustav vid nyåret samma år. Och Också Brita-Kajsa vittnar om att hon efter barnens död börjat misstänka att Karl förgiftat hennes första make Gustav. För att bevisa det här ska nu liken grävas upp igen och obduceras. Jag åker ut till Pedersöre kyrka för att leta efter 4 gravar. Någonstans här ligger Kajsa Stina, Gustav och barnen Henrik och Augusta. Men var exakt kan jag inte veta, för det finns inga gravstenar. När Kajsa Stina och Gustav dör finns det ingen gravgård, så de begravs riktigt nära kyrkan. På gården kan man väl säga. När Henrik och Augusta dör så har man precis anlagt gravgården och ingen vet om de vilar med sin pappa eller på den nya gravgården. Men jag vet i alla fall att det var här de begravdes. Och i väntan på vintertinget är det här man gräver upp liken av Kajsa Stina och Gustav. Vid obduktionen kan läkaren konstatera att Kajsa Stinas foster var 7,5 månad gammalt när det dog och att både Gustav och Kajsa Stina högst antagligen inte dött av någon sjukdom utan av arsenikförgiftning. Kropparna är nämligen svartnade, hårdnade och ordentligt mumifierade. Så ska ett gammalt lik som legat i jorden inte se ut. En sak som kan få lik att bli mumifierade på det här sättet är däremot arsenik. Men finns det något vittne som kan bestyrka det här? Karl själv, han nekar ju såklart.
Jag är oskyldig. Jag har aldrig haft arsenik. Och jag vet inte ens hur det ser ut. Jag kan inte förstå eller förklara hur det här har kunnat hända.
Ingen har sett Karl ger arsenik till de döda. Men nu kommer ett vittnesmål som pekar på att Karl faktiskt ljuger i det här fallet. Lars Granroth vittnar om att Karl hade tillgång till gift vid den här tiden. Det är nämligen så att Karls häst dör natten efter Gustavs begravning och Lars får då i uppgift att flå hästen. När han kör upp djuret så hittar han ett vitt pulver i hästens strupe och han är säker på att det är arsenik. Karl hade också sagt att han gett hästen medicin. Men varför ge arsenik till en häst? Jo, man gjorde faktiskt så förr i tiden. Arsenik användes som medicin så att hästarna skulle bli piggare och orka jobba hårdare. Något djurskydd, det fanns inte på den här tiden. I det här fallet verkade det som att Karls stackars häst råkat få för mycket arsenik. Karl nekar och säger att han köpt hästens medicin på apotek och att det inte var arsenik. Men nästa dag fortsätter man diskutera huruvida Karl kan ha haft tillgång till gifte. Då kallas Jakob Kristola in. Han vittnar om att Karl begärt att få fluggift, alltså arsenik, från honom och att han då också sagt att han tidigare fått det av hovslagare Lindala från Lilltjuru. Jakob kommer ihåg det här eftersom han tyckte det var konstigt att Karl ville ha fluggift mitt i vintern. Pigan Kajsa Permo vittnar om att Karl gett medicin till sin första fru Kajsa Stina och att hon kort därefter avlidit i stora plågor. Hon säger också att Karl sökte sig till Brita-Kajsas sällskap och att han omfamnade henne och hade lösaktigt och kättjefullt prat under tiden han var gift med Kajsa-Stina. Karl förklarar att han inte kan minnas att han skulle ha gett sin bror Gustav medicin. Beträffande det olovliga förhållandet med Brita-Kajsa så hade han endast begått hor med henne i tankarna och inte i verkligheten. Brita-Kajsa däremot, hon erkänner att då Karl hela tiden frestat henne så hade hon under andra året av sitt äktenskap med Gustav dukat under och förövat hor med Karl. Så var står vi nu? Vi har ett vittne, Katarina, som var ute och plockade lingon och hörde Karl. Men vi har fortfarande inget erkännande. Vi har vittnen som säger att Karl kan ha haft tillgång till arsenik, men ingen har sett honom ge det till någon. Vi har också vittnen som säger att det verkar som om Karl och Brita-Kajsa haft något sorts förhållande under tiden de båda var gifta på annat håll. Men vi har fortfarande inget som kan fälla Karl för mord. Det som behövs är två vittnen, eller ett vittne och ett erkännande. Karl kan fortfarande gå fri. Men i nästa avsnitt ska det som blir starten till Karls fall hända. I första avsnittet så sa jag att Karl var känd för att ha mördat 8 personer. Nu står han åtalad för 4 mord. Vilka är de andra 4? Och vad kommer Karl egentligen att bli dömd för? Det får du veta i nästa avsnitt. Jag heter Ann-Katrin Granroth och det här är en Svenska Yle-podcast.